Göran Magnusson har i ett tidigare program berättat om det gamla brygghuset på Udby. Här fortsätter han att berätta om husets exteriör och vad tomten utanför har använts till. Radio Tyresö 91,4 med mig Gunnela Grell Lundgren.
Sen tänkte jag att vi skulle titta på en annan byggnad utanför här.
Mm.
Som också har med gården att göra.
Då går vi ut. Idag är det fint väder. Fåglarna kvittrar. Hör! Härligt.
Här utanför i hörna mot vägen så låg det en isstack förr. Vi hade två isstackar på gården har det funnits. En då för stora jordbruket där nere och en här. Och då kan man ju undra varför fanns det en isstack här? Jo,
det var närmare att hämta härifrån kanske.
Nej, ofta var det ju så på gårdarna och det var här. Och det finns på Tyres och godset och det var överallt. Man hade en mjölkarrendator. Och mjölkarrendatorn på Udby, det var Petterssons, som 1890-talet då, Petterssons mamma som var mjölkarrendator här.
Vad betydde det? Ägde hon korna eller lånade hon korna och tog mjölken?
Nej, jag kommer till det.
Jaha.
Och innan var fast, ser man i papperna, fanns en mjölkarrendator tidigare och så vidare. Och mjölkarrendatorn köpte upp överskottsmjölken på gården och åkte in till stan och sålde den. Och det var ju så att man tog ju då undan den mjölk som man själv behövde för gården och för folket och till kalvarna. Och sen fick hon eller han köpa den överskottsmjölken. Och sen fick den, hade de ju stadiga kunder in i Stockholm eller åkte till mjölkaffärer och så vidare och sålde den här mjölken. Och det var ett yrke det också. Och man kan läsa upp i Tyresö gård här på början på 1900-talet. I det kontraktet som mjölkarrendatorn hade där. Han skulle ta med sig postväskan ifrån gården och in till posten i Stockholm. Han skulle köpa upp resten av de kalvar som han inte själv gården behövde. De skulle mjölkarrendatorn köpa och fick ta hand om. Han skulle också hämta vatten. Det var ju så markisen var väldigt noga med att man skulle ta vatten från en brunn i Bollmora och ut till slottet, för det var så fint vatten. Och det skulle mjölkarrendatorn sköta om. Sen blev det andra så att säga, sen var det handlaren som skötte det jobbet.
Hade mjölkarrendatorn egna hästar och vagnar då?
Ja, och det här har vi då en grund till mjölkarrendatorns kammare där han
förvarade.
Ja, det var, och det var ett sadeltak på det här huset.
Det är en jordkällare kan man säga.
Ja, det är ju en jordkällare, fast det är ingen källare på det sättet då, utan det är en mjölkkällare.
Och det är stenar runt väggarna.
Ja, det är väldigt vackert och man ser att det är en oerhört noga fixat det här.
Och det är trätak.
Med sadeln. En vind på, med sadeltak så att säga. Precis som alla andra husen här. Och sen är det tegelgolv här inne.
Här ser man resterna av ett fint tegelgolv.
Och sen var det ju då tegelvägg häråt som sedan har rasat. Och all den här stenen, den är ju hämtad härifrån. Men vi har det inga, Tyresö har ingen sten. Utan då har man sprängt ut här i berget ett stort med krut. Det är krut, sprängt med krut då 1864-5. Och till stenfoten här, och det har väl även använts till uthuset som är på vänster sida och till brygghuset. Det här som är utsprängt.
Vad fint sprängt det är. Ja. Väggen är nästan alldeles lodrätt.
Ja, det lutar lite inåt. Men som sagt, det här är väldigt fint. Och det här är då till mjölkarrendatorns. Och förmodligen tror jag att när det där var byggt och sprängt där, då satte man och där inne hade förvarade mjölkarrendatorn sin vagn. Som jag har tytt så har det tidigare varit ett litet stengolv med stenar så att säga flata som har legat där. Och då har man nog haft ett som överbyggnad också där.
Ja, det ligger mitt i backen. Det måste vara lite knepigt att få upp den där vagnen.
Ja, men var hästen.
Var hade hon hästen då?
Ja, den kanske man hade fått inhyrt borta på själva gården. För att det är inte lämpligt med någon häst.
Hur ofta körde hon mjölken till
varje
stan?
Varje dag står det i kontraktet på Tyresö gård. Det här kontraktet har jag aldrig sett. Men Tyresö gårds med mjölkarrendaten, där står det att de ska ta med sig postväskan varje dag in till stan. Och det innebär ju då att de måste åka varje dag och sälja mjölken.
Vilken fin organisation det var.
Ja, de har organiserat.
Ja. Du fick ju rum ganska mycket mjölk i den här mjölkkällan.
Ja, här var ju stort utrymme. Så att det kan ju hända att det nyttjades på annat sätt också. Det vet man ju inte.
Syltburkar.
Ja, mjölkarrendatorn kan ju ha haft sina grejer, andra grejer också här.
Var bodde hon då? Eller
ja,
han?
De bodde ju på gården oftast. Men i något rum.
Mm.
Och när det gäller Pettersson som var arrendator här på 1890-talet. Det var ju hans mamma som bodde kanske i huset. Det vet man ju inte. Men Tyresögården, då står det någonstans där att de bodde ju ett utav husen. Det ingick i kontraktet och så vidare. Så att här har ju inte funnits så stora utrymmen att bo. Man funderar ju ofta, vad har folk bott i Tyresö? De här som jobbade med allting i fallen och så vidare. Jo, de bodde på torperna och
Höskullen?
Nej, de bodde på torpen och brukade torperna. Men de jobbade på industrin och så vidare. Och det kan vara så att en del av de här har varit torpare och de har varit mjölkarrendatorer och så vidare också och kört in till stan då.
De här torparna, ägde de sina torp? Eller hyrde man dem?
Nej,
eller?
Det var ju dagsverkstorp allihopa.
Jaha, de var skyldiga att göra dagsverket på gården som ägde torpet.
Och sen var det ju då olika på hur mycket dagsverk man gjorde. Man gjorde ju mer på sommaren än på vintern och så vidare. Så att, och där ingick ju också frun skulle ju göra dagsverken genom att mjölka på gården. Eller hon skulle ställa upp på tvätt och sånt på slottet eller något sånt här. Så att det var jobb för bägge parter.
Mm.
Både hon och han fick göra.
Och barnen kanske också i viss
mån. Ja, det fick de ju. Ofta var det ju så att de kanske fick hoppa in istället för någon av föräldrarna om de var så pass vuxna så att de kunde sköta det. Vi vet ju, vi hade ju en torpare här som på Karlberg som gick här sen när han slutade 1939 så gick han här och hjälpte min far med skörden och var i tröskningen och så vidare. Och jag brukade säga till henne. Eller då, när man var grabb, ska farbror läsa tidningen eller låna tidningen? Nej, jag har inte glasögna. Sen långt efter han hade dött så fick jag ju reda på, han kunde ju inte läsa.
Nej.
Han hade börjat när han var 6 år att arbeta ute och hade aldrig gått till skolan.
Bodde han kvar på torpet sen när han slutade?
Nej, han bodde hos sin dotter.
Och var bodde hon då?
Ja, det spelar ju ingen roll nu, men jag säger inte
Göran
det.
Göran pekar med tummen åt ett håll här.
Ja. Men som sagt var det mycket snäll och trevlig och kunde berätta. Han kunde berätta om historien som varit och så vidare. Han var väldigt klar i huvudet hela tiden. Så att där fick man lära sig en hel del.
Du har mycket att berätta om torpen runt sjön här, eller hur?
Ja, det finns mycket.
Så det kan vi göra ett program om.
Ja, det går säkert.
Ja. Hör du, jag står här nu och tittar ut över den här åkenängen där ni hade solrosor.
Ja.
Hur kommer det sig? Använde ni
frön
och gjorde olja?
Prydnad.
Det var bara för prydnad.
Det var för bina och för insekterna.
Det var ju verkligen en prydnad också.
Ja, nej, det var det. Men när vi står nu här och tittar. Så på Petterssons tid då när han har ett foto här framför på den åken som är 20 meter framför oss. så står han där och ser upp till Kristinelund. Det finns med på kortet. Idag är allt igen buskat och förfulat här emellan med det här alskärret. Och det.
Sjön gick ända upp till vägen här då antagligen.
Ja, men vi betade ju allt det här. Utan det är ju nu sen kommun kom och blev ägare till det här som allt har förstörts och förbuskats och förfulats. Hela det där inne. Och man gick rakt över den här när man ginade när vi gick till skolan.
Jaha.
Man gick inte vägen runt utan man kunde gina rakt över här.
Men vägen gick på samma ställe då,
ja,
när du var liten?
Ja, vägen gick på samma ställe. Men det var två bäckar här bara. Och de gina man över.
Ett litet skutt bara.
Ja.
Sen ser man ju rester av gamla vägar som går in i skogen
ja, där
också.
Ja, där det ja. Går ju gamla vintervägen.
Har den använts under din tid?
Nej, det har den inte gjort. Inte som väg, nej. Det har blivit senare.
Alltså det har det.
Ja. Utan det är den gamla vägen går rakt upp mot Kolarängen.
Och här har ni en riktig pulkabacke.
Ja, det här är ju det här allt vatten uppe från bergen rinner ju ner. Det är ett dike här uppe och det rinner ner rakt över tomten och ut här. Och jag har ju grävt upp och täckdikat. Men när det kommer det här stora forsar och sånt här, nu är det ju fruset i backen och då rinner ju vattnet ovanpå. Och när det kommer de här höst, när det är stora, regnskurar, då rinner som verkligen pålar. Det brusar ner för tomten.
Oj då, när man kunde åka forsränning sa du en gång.
Ja, just det.
Man ser ju, det ligger fortfarande is här i backen så att det
är redigt halt så att man får ta sig lite försiktigt nerför.
Åkte ni skidor här när du var liten?
Ja, vi åkte skidor. Vi åkte dels för det här berget och ner.
Ja, det är lite guppigt och fint
ja,
där.
Ja, just det. Och dels på berget här bakom med lagorn och ner. Den vägen ner på.
Men inte här?
Nej, inte där.
Det var en liten fin skidbacke annars
ja,
tycker jag.
Nej, där åkte man rakt ut på åken så att säga. Och här låg sedan här i själva backen också. Det var ju så förr. Och smedjan skulle ju ligga en bit bort ifrån husen. På grund av att det var ju eldfarligt. Och då låg smedjan här bakom uppe i backen. Och det gjorde den och
det är
fanns
bakom den här mjölkkällaren alltså.
Bakom mjölkkällaren. Och där finns ju grunden fortfarande kvar utav smedjan. Och så att säga, den finns med på kortet. Så att den revs utav min far skulle jag tro omkring 1930.
Var det där borta i snåret som den låg?
Ja, du ser bakom tallen där.
Ja, där just det.
Där låg den då och den revs utav min far, då var den så dålig. Men så byggde han en ny smedja.
Kunde bönderna i allmänhet smida själva? Eller kom det någon smed?
Det var helt olika för att alla bönder har ju varit praktiska för att det har man ju varit tvungen till att kunna fixa grejer. Men och här fanns det ju då smedjan och smed inom socknen och då gick man ju dit och smidde. Men farmin hade egen smedja och kunde smed och smidja och så att han var rätt händig.
Hästskor eller vad gjorde man?
Ja, han skodde också hästar men ofta gick vi och hade antingen Ragnar Karlsson i Krusboda skodde häst. Och det var nog han som närmast som var den rätta.
Och han smidde sina skor också som han satte på eller?
Nej, de köpte man på den tiden.
Jaha, man gjorde det.
Ja, det gjorde man. Så att det fanns att köpa.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där Göran Magnusson berättar om tomten alldeles utanför brygghuset och vad den har använts till. Han berättar också en del om seder och bruk i bygden.
Men det är ju så att torparna hade oftast ett yrke till. Nästan varenda torpare. De var skomakare, sadelmakare, slaktare och skodde hästar och så vidare. Så att de var oerhört duktiga. med något mer yrke. Mm.
Du sa att det fanns ingen skomakare i Tyresö.
Jo, inte här på Udby.
Nej.
Men en skomakare som syster brukaren på Rundemar Persson. Han var skomakare och så vidare. Jag vet att sadelmakare fanns det på Bergholm. I det torpet förr och så vidare. Så att läser man handlingarna så hittar man såna här yrken också på torperna.
Och de utnyttjades av gårdarna runt omkring?
Ja, det gjorde det. Man gick ju till, det var ju självhushåll, alla gick till ungefär som i Kina. Man gick till varann så överlevde alla.
Ja, just det. En sömmerska kanske fanns någonstans som...
Ja, det gjorde det säkert. Det måste det ha gjort. Hjälpte, för alla var inte så praktiska utan sy en klänning eller något sånt. Nej, där. Då.
Väva kunde de.
Väva och spinna, det var ju sånt som alla sysslade i stort sett med.
Men inte sömnad särskilt mycket?
Ja, en hel del. Men man måste, precis som idag, alla är inte lämpade för att sy.
Nej, tack. Jag vet.
Det är väl, och sen fanns det en särskild snickarbod här på gården också bakom ovanför berget här, så låg den snickarbord. Och där har vi hittat lite verktyg i grunderna där den har stått. Ja.
Du, hur länge har järnaffären funnits? Om man skulle ha spik till exempel, den tillverkar man inte själv utan det köpte man väl?
Ja, det var ju Stockholm.
Det var inne i Stockholm.
Man åkte ju in till stan i alla ärenden.
Jag tänkte på Nygräns järn i Trollbäcken.
Ja, de kom ju senare.
Jaha.
I modern tid. Utan den första affären vi hade, den var ju Lilla Tyresö, livsmedelsaffären.
Ja, just det.
Och så att när man åkte ju in till stan i olika ärenden och en del och sålde varor. Vi sålde, alla sålde sina varor vid Kornas torg eller det var, sen kom det ju restriktioner på Hötorget då, där fick man inte sälja allting. För det blev för mycket, utan sen delades det upp på olika torg hur man fick sälja och så vidare. Men Tyresöborna såldes ju mest på Kornas torg på slutet.
Där är det därför torgen har fått sina namn. Kornhamns torg, Järntorget, Hötorget.
Ja, det...
Det säger vad man använder dem till.
Ja, det finns ju rediga beskrivningar vad som i de här kungörelserna som lästes upp i kyrkan. Det var ju så att det gavs ut en kungörelse varje vecka som skickades ut till prästerna som sedan lästes upp i kyrkan. Och där fanns ju såna här bestämmelser med och förändringar med. Och det var ju om... När man fick göra öl vissa delår fick man ju inte brygga öl på grund av att det var ont om säd eller potatis och så vidare, det här med brännvin och allting. Det finns ju, och det lästes upp, och det var därför folk gick till kyrkan och lyssnade också. För att det var ju samlingspunkten, det var där man fick reda på saker och ting när prästen stod. Och läste upp de här kungörelserna. Mm. Först hette det ju kungliga kungörelser.
Ja, just det.
För att, och som vad heter Markis Lagergren skriver i sina memoarer att då stod man upp i kyrkan när kungliga kungörelserna lästes upp.
Ja, vördnad för det kungliga.
Ja, och det på ett sätt var det genomtänkt, för att då somnar man inte.
Nej.
Då fick man resa på sig så att säga och få lite left igen.
Men verken inne i Stockholm, de hette ju också Kungliga Myntverket.
Ja då. Nej, men så de här kungörelserna som skickades ut till kommun eller till prästerna, det skickades först till i vårt fall först till Västerhaninge till land, och sen skickade han ut och fördelade ut det till de här socknarna här.
Så hur lång tid tog det innan en kommuniké kom ut?
Ja, det tog nog ett par, tre veckor.
Ja, det måste nästan ha gjort det.
Ja, just det. Men
det kanske inte var
mer... hade en viss framförhållning på det.
Ja, det kanske inte var mer bråttom.
Nej, just det. Det var det nog inte. Det var ju så när inkallelserna till båtsmän och sånt där. Det skedde ju via de här kungörelserna. Och ju så det nådde ut till bygderna.
Och så fick man träffa folk på kyrkbacken.
Ja visst.
Höra skvaller förstås.
Ja, och prata om de här händelserna som hade skett i Sverige. Jo, man talade ju till exempel om när pesten drog över. Man kan läsa de här kungörelserna precis var det började och hur det kom vidare och vidare i Sverige, till Sverige. Så att man kan följa det i de här kungörelserna precis. För det talades om att nu har det slaget brytit ut där och där. Det var på Kuba och sen kunde det komma och så vidare.
Jag förvånas över vilken organisation det var med så mycket.
Ja, det är...
Som nutidsmänniskan inte tänker på.
Nej, allting är givet med tv och radio
ja,
idag.
Visst.
Men,
för att inte tala om Facebook.
Ja, du så. Finns det så mycket.
Ja, det gör det verkligen. Nu har vi gått tillbaka till framsidan utav huset.
Ja, när det gäller husets utsida så är det ju ett hus med två skorstenar. Och det beror ju då på att mellanrummet och bakstugan har just en skorsten. Och de två drängkammarna har en skorstenstock till sig. Och det är ju tegeltak och... På baksidan bytte jag ju tegel här förut för början på 2000-talet. Med samma. Och, för det var så jävla dåligt och jag fick inget utav kommunen. Så att, då, men det var Tyresötegel över hela gårdslaget.
Jag tänkte fråga var det kommer från. Är det från tegelbruket här
ute? Det var
ute?
Från tegelbruket. De var märkta TÖ. Alla tegelpannorna där. Ja. Så att de hade ju legat då sen 1864 till 2002 eller 3 var det var jag bytte. Och, men framsidan är inte bytt på. Och det sades att redan var det för 15 år sedan, så skulle, nej 10 år sedan, då skulle det där bytas. Men det har inte gjort än.
Men det är 150 år alltså det tegeltaket.
Ja. Men som sagt, på baksidan då bytte jag och då var det Tyresö-tegel på alltihopa.
De här stuprören, de måste ju vara nya, för det fanns väl inte för 150 år sedan?
Nej, inte den typen i alla fall. Nej, de har jag satt dit en gång.
Men det är ett vackert hus. Vad ska man säga? Brädfodrat?
Ja, det är brädfodrat. Det är ovanpå. Det är timrat hus och det här med brädfodrat, det skedde omkring 1900, vad ska jag säga nu? Omkring 1900 skedde, och det gjordes på alla husen här. Och det gjordes nog runt hela Tyresö gick man fram och brädfodrade de här timmerstockarna på den tiden.
Det blev tilläggsisolering också samtidigt.
Nej,
där.
Nej,
det inte det?
Nej, det spikat direkt på.
Och så är det målat med faluröd färg.
Ja.
Och vita knutar och vita vindbrädor heter det så uppe vid taket.
Dörren är ju i mitten precis på huset.
Ja, det är väldigt symmetriskt byggt.
Huset är, och jag tror att det är 13 meter om jag minns rätt, långt. Och ovanför dörren så sitter en skylt som talar om att det är Vidblad som har byggt det här. Från början så satt skylten uppe på vind, alltså på ovanför bakdelen då, uppe på vinden där. Och sen plockas den där skylten ner omkring 1945 och sånt där. Och då var den, vad heter det, trävit, men då målades den upp utav dem. Utav en kille som bodde här.
Står det något på den? Jag ser det inte. Det där ligger i skuggan av taket.
Ja.
Alldeles under taket.
På skylten så står det byggt.
Ja, nu ser jag.
Byggt 1865 av AEV.
Ja. Vad kul att de satte sina märken.
Ja, och det är likadant. Och det är därför vi vet också att ute i det vänstra längan så finns det exakt likadan skylt och där står det byggt 1864.
Jaha.
Och därför vet vi ju att det är just dessa två år.
Det är proveniensen.
Ja,
Och designen.
Och lika då på Västerdal. Där det är också en sten då som talar om att det är uppodlat just det året.
Ja, just.
Så att där har de satt märkena efter sig.
Ja, jättekul. Den här grunden då, det är stora gråstenar.
Ja, det är från,
det är från den här sprängningen. Det var det du sa.
Framsidan är väldigt, taket på framsidan är väldigt dåligt. Vi får väl se vad som händer.
Är det en elkontakt som sitter här på utsidan också?
Ja, elen har jag ju dragit, eller som sagt, dragit det hittills. Och här har vi en elkontakt.
Vad är det här då? Del av ett gammalt kugghjul, eller? Ja. Nej, vet du vad det är? Det här, det är tvättmaskinen.
Svar nej.
Nähe.
Det där är resterna utav vandringen på Uddbygård. Vandringen, det var tröskverket där man gick, du vet, man gick runt med en oxe och drog där. Och det där är en del av kugghjulet till den vandringen. Och vandringen försvann ju på Udby på 1800-talet.
Och den där har stått där så länge?
Nej, den har...
Du har hittat den i något dike?
Den har vi hittat här och sen har jag... varit fundersam på om den skulle till museet eller inte, men den har aldrig blivit dit och den lär väl aldrig komma till museet heller. Men det är ju synd. För mig och Erik här så är det ju naturligtvis ett mycket speciell grej när man hittar en sån där grej.
Jag förstår det.
För andra så är det väl ingenting.
Det säger ju inte nutidsmänniskan någonting.
Nej, inte ett dugg.
Man tittar på det och säger, konstigt, vad har de haft den där till?
Ja,
men... Du, törs man fråga om runstenen?
Runstenen?
Ja. Ja, det kan Sven Lionell har ju skrivit så roligt om den.
Nu är det dags att för eden berätta. Nu måste vi lätta på diskretion om en mycket märklig transaktion. Om stenen som köptes i kommunen norröver som betaltes med en kalv och med centerklöver av jordbrukande bröderna Magnusson. Och bakgrunden var att vår hembygdsförening tyckte det var så förfärligt genant. Och fast man letat i dal och på brant, man hittade ingen runstens variant.
Vad är det då för en mening med en hembygdsförening?
Sa bröderna Erik och Göran.
Vi står inte ut i denna här röran. Vi åker och köper en kontant.
De åkte och köpte en kontant. Erik ringde till Vallentuna. Där fanns sten i parti och minut.
Vad är priset idag för runstenarna? Vi vill köpa en absolut. För i Tyresö har de visst tagit slut.
För i Tyresö har de visst tagit slut.
Och bonden i Vallentuna runstenscentral ville ju vara kollegial.
Du kan hämta en sten med din traktor, men för betalningen gäller en viktig faktor. Ingen betalning i kosing, men gärna en ko med en nosring.
Och Erik for med sin magraste kalv.
Hörru du, är du alldeles galen?
Sade bonden i runstenscentralen.
En så mager kall duger blott till en halv stackars runsten, en halv som är sekunda. Här gillar vi bara kor som är runda. En så mager kall står inte högt i kurs på vår runstens svarta börs. En halv sten för gammal vänskaps skull. Dra iväg nu, det ljusnar vinskans tull.
Och för att stenen jämt skulle tynga så lades den på en bädd utav dynga.
Det luktade som när man sitter på dass när Erik drog fram sitt runstenslass.
Och innan morgonen kom med sitt första sken
hade Erik tippat stenen på sin åkerren. Och inte var det särskilt länge det dröjde förrän Erik var ute på åken och plöjde.
Ja, det var faktiskt dagen därpå som Erik av en händelse råkade plöja på.
Han råkade faktiskt träffa rätt på en sten som inte var helt komplett. Men Erik sa,
det är bara att leta. Jag tror mig faktiskt veta att resten ligger någonstans här omkring.
Och det blev ett förfärligt leta och spring.
Men inte av Erik. Han var en spjuver. Han stod bara där och gav intervjuer.
Och alla var fulla av dyrkan för Erik som hittat stenen på åken till kyrkan.
Ett vet blott vår Herre, och Magnussons bröder.
Leta inte söder om söder. Nej, ska man hitta en felande runa, så bör man leta i Vallentuna. Så bör man leta i Vallentuna. Så bör man leta
i Vallentuna.
Det var ju så att Erik hade ju då en kille som var anställd här när han var kommunalråd, och han var uppe och plöjde på Tyresö, och vid det tillfället så fastnade en sten i plogen och vändes. Mm. Och när man tidigare plöjt med hästar och sånt, så gick man ju runt stenen. Den var ju så pass stor och klumpig. Eller bara flytta på med plogen, så att säga. Men då vände, och då såg ju han att det var skrift i den. Och sen då Erik ringde till Ellen Hahn var det väl. Och hon ringde till, in till Runjanne var det väl, som var, hon tog kontakt med. Och han kom ut och bad oss att tvätta av stenen, och vi, den låg ju ute i åken, så att den körde vi och ställde då på kanten. Och sen hade vi ju med oss bett. Det var både jag och Erik och min far som var upp där då, och då vände på en del stenar och hittade en del till. Så att det, de två delarna finns då, och resten finns väl i kyrkan. Den... Nu, var ju, nu hittar man ju en bit i en, var det ju någon kyrka här i Stockholmstrakten. Så att det ja. Händer ju. Och i Brottby kyrka finns det ju inmurat en runsten och sånt. Så att det har väl förmodligen använts i byggnation utav...
Det där med Vallentuna var en ren skröna då.
Ja, det
men det. Var det väldigt ren. Roligt. Nu ja. Kanske jag har förstört för många här. Men...
Ja, nej, det var en ren skröna. Ja. Men som sagt, utan det, den är hittad här och...
Den där Runjanne, vem var det då? Var fanns det var, han?
Ja, det var ju...
In i Stockholm?
Ja, det var han Jansson. Han var
riksantikvarie
och var mycket speciellt intresserad av runstenarna och runskrifterna och sånt här. Så att det var han som skötte det.
Ja, hör du, ska vi ta nästa omgång och prata om torpen?
Ja, vi får se. Vi får väl fundera över den.
Ja,
biten.
Vi får göra det. Du ska ha tack för den här gången, alla tidigare gånger också. Men
ja, tack
jag
så
ser
mycket.
Fram emot fortsättningen.
Tack. Det var roligt att få prata och berätta lite om det här innan man lämnar huset nu.
Så ja.
För nästa generation vet inte vad som har varit, eftersom jag har förändrat det invändigt.
Mm, precis. Och ni har alltså hört Göran Magnusson som i... är född på Uddbygård, bror till Erik Magnusson, och har haft det här tidigare brygghuset som sommarhus i många år.
49 år.
Och renoverat upp det helt och hållet.
Ja.
Ja, det ska ha mycket tack.
Tack så då.
Hej då. Du har hört Göran Magnusson berätta om tomten intill brygghuset på Uddby. Han berättar också en del om seder och bruk i bygden. På Radio Tyresö 91,4 med mig, Gunilla Grell Lundgren. Vill du lyssna på programmet igen så är det enklast på tyresoradion.se eller på Tyresöradions app. På återhörande.